startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Ja, Herre, tack att du är uppståndelsen och livet. Tack att du sitter på Faderns högra sida och du manar gott för oss, Herre. Tack att du ber för oss och du manar gott för oss den här förmiddagen. Och du vill möta med oss, du vill tala till oss. Herre, jag tackar dig för ditt ord, jag tackar dig för Bibeln som vi får äga. Vi får läsa den, vi får bygga upp varandra, vi får undervisa varandra. Och nu ber jag dig att du ska låta oss sitta med öppna hjärtan när vi ska samtala om det som ligger ditt hjärta nära, din egen församling. Amen. För en del människor så är det rena galenskapen. Och för andra så är det en välsignelse som ger en helt ny dimension i sitt böneliv och i sin gemenskap med Jesus. Jag talar om tungotalet. Vi är ju mitt uppe i en serie som heter Löftet gäller dig, som vi kommer hålla på med ända fram till pingst. Och idag har vi kommit och vi ska börja tala om de andliga gåvorna. Och jag kommer att tala lite grann om tungotalet och om profetian. Och det är så att tungotalet tycker många är en väldigt konstig sak. Medan andra, de tackar Gud för det varje dag. Jag var ungefär 16-17 år när jag var på läger, ett vinterläger. Vi bodde 4-5 grabbar i samma rum. Och vi hade haft bibelstudien på dagarna och skidor. Eller åk skidor på dagarna, bibelstudien på kvällarna, så var det. Och vi hade talat om den heliga ande. Och där på kvällen så bad vi för varandra. Och där talade jag i tungor för första gången. Men jag är ju långt ifrån ensam. Man beräknar att ungefär 600 miljoner människor varje dag talar i tungor. Det är ingen naturligtvis som kan veta exakt hur många det är, men det är väldigt många inom den karismatiska familjen som tillämpar tungotal. Och man kan ju fråga sig, vad kommer det sig? Vad kommer det sig att den karismatiska rörelsen är den snabbast växande rörelsen utav alla i världen? Det är naturligtvis så att det har med Gud att göra. Det har med Jesus att göra. För det kan ju vara så enkelt att Jesus längtar efter att hans barn ska få uppleva den heliga ande av en speciell orsak. Kommer att komma tillbaka till det lite senare, men den heliga ande är en hjälp för dig och mig i vårt böneliv. Det är på något sätt en ny dimension i vårt böneliv. Och ditt och mitt böneliv, det är ju det som är vår djupaste och intimaste relation med Gud. Och Gud, ja, Emanuel sa i början här, Gud vill. Ja, Gud vill ha ett bättre relation till dig och mig. Gud vill ägna mer tid med dig och mig. Gud vill att du och jag ska ha det bättre. Gud vill välsigna dig och mer. Gud vill. Han ville. Och han sände helig ande. Han sände helig ande för att du och jag i vårt liv skulle få en bättre relation med honom. Det är också så att Bibeln beskriver hur den helige ande via tungotalet hjälper oss att be. Ibland där vi inte själva vet vad vi ska be om. Eller där på något sätt orden ibland tar slut för att beskriva mina drömmar, min längtan, det som jag innerst inne längtar efter. Då hjälper den helige ande mig via tungotalet att klä min längtan och mina drömmar i ord. Jesus själv, han sa till sina lärjungar precis innan han lämnade dem och återvände till Fadern, så säger han så här. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala i nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Tungotalet skulle vara ett tecken som följer dem som tror. Jesu lärjungar. Och kan ibland få frågan: Paul, måste jag tala i tungor för att vara döpt i helig ande? Och det där tycker jag kan vara en konstig fråga. Och ibland till och med en felaktigt ställd fråga. Det är lite som att säga: måste jag ta ut vinsten jag skrapat fram på trisslotten? Eller måste jag få ränta på mina pengar på banken? Nej, det måste du inte. Du är naturligtvis Guds älskade barn, även om du inte talar i tungor. Men du går miste om en välsignelse som skulle kunna berika ditt liv tillsammans med din skapare. Paulus, han skriver mycket om den heliga ande. Han skriver mycket om andens nådegåvor. Han säger en hel del också om tungotalet. I första Korintierbrevet så då undervisar han där om de olika nådegåvorna. Och i det 14 kapitlet så säger han: jag tackar Gud för att jag talar i tungor mer än någon av er. Jag tackar Gud för att jag talar i tungor mer än någon annan av er, säger han. Hur han nu kunde veta det, det är ju inte så lätt att veta i och för sig. Men han upplevde det så. Han talade mycket i tungor. Och varför var det viktigt för Paulus? Jo, i det här sammanhanget när han säger det här så talar han nämligen om två olika gåvor som vi ska samtala om idag. Profetians gåva och att tala i tungor. Och han säger att profetians gåva, den är viktigare, för den uppbygger hela församlingen. Men den som talar i tungor, han bygger upp sig själv. Jag brukar tänka ibland så här: om Paulus hade behov av att bli uppbyggd och bygga upp sig själv, då lär jag behöva det. Om han behövde tala i tungor för att bygga upp sig själv, gode Gud, hjälp mig så jag talar i tungor varenda dag. För om han behövde det, då lär jag behöva det än mer i min svaghet. Men vad är det då egentligen med det här tungotalet? Vad är det för något? Och vad är det bra för? Vad menar vi när vi talar om tungotal? Ja, man kan ju säga att grundläggande är att tungotal det är ju en gåva. För det är så Bibeln beskriver det. En förmåga. Det har ingenting med att du är mer eller mindre andlig beroende på vilken nådegåva du har eller inte har. Nej, det handlar inte om det. Andedopet och tungotal, det är inte en medalj för lång och trogen tjänst i Guds rike. Nej, det är istället någonting du får därför att du behöver det. Han kommer min svaghet till hjälp. Att tala i tungor, det är en förmåga att tala ett språk man inte själv har lärt sig. Det är alltså inte en boklig kunskap, det är inte en ny grammatik man har gått igenom, utan det är någonting som blir mig givet. Anden talar med mig, den heliga ande fyller mig och jag börjar tala i nya tungor som jag inte har lärt mig. Det innebär att tungotalet, det kopplar inte in mitt intellektuella tänkande, utan mitt andliga tänkande. Det är inte så att jag sitter och funderar ut nya ord, utan det är någonting som flödar genom den helige ande. Det är en inspiration ifrån den helige ande. Tungotal. Det är ett språk man själv inte kan förstå alltid. Bibeln beskriver att det kan vara ett hemligt språk med Gud. Där jag talar till Gud och inte till människor. Andra gånger kan det vara ett språk som människor förstår, men som jag inte har lärt mig, men likväl talar. På första pingstdagen när Petrus går ut på torget i Jerusalem och predikar att Kristus, den Jesus som ni korsfäste, han är och var Guds son. Och det som ni ser sker här, att folk talar i olika språk, det är inte så att de är druckna av sött vin. Nej, de är fyllda av helig ande. Och så inträffade det märkliga att folk ifrån hela världen som befann sig i Jerusalem den dagen, varenda en hörde de här enkla fiskarna och tulltjänstemannen och de här lärjungarna tala om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Så alla hörde dem tala. Ofta så inträffar det att den här gåvan, den får man i samband med att man blir döpt i heligande. Så var det för mig. När jag talade i tungo första gången på ett läger med Pingstkyrkan i Borås. Hur var det för dig, Ullis?
Ja, det var lite samma. Jag var på ett läger i Flahult, ung och hade döpts. Och så visste jag att man skulle be om andedopet. Och jag visste ju att man skulle prata ett språk som man inte kände igen. Men hur blir det och hur funkar det? Och så går man fram för förbön. Och så blir man andedöpt. Och det går inte att förklara. Det är inte så att man inte ta hand om sin kropp eller att man vet vad som hände, men man får ett språk, man får ord, och så börjar man säga ett och så säger man två och så känner man att det flödar. Och det gjorde verkligen det den dagen, att det flödade. Jag kommer ihåg att vi bad och vi fortsatte, och mötet hörde aldrig på att ta slut, och ledaren sa nu ska vi äta, och vi gick och åt, och sen nej, vi måste ha möte igen, och så fortsatte vi. Var flera som blev andedöpta där, och det var verkligen sån här stämning, så att till slut sa ledaren nu får ni sluta, nu får ni gå och lägga er. Och det var en sån riktig smäll, ni vet, som man kan få, ni som har varit med om det. Sen är det inte så att jag inte på något sätt kan kontrollera det, för det kan jag. Jag kan bestämma när jag ska be i tungor, det kan jag. Men just när man får det så kan det bli en sån här tjuff, ni vet. Och så bara vill man bara flöda, för den här känslan man har inne är så fantastisk.
Jättebra, tack Ulis. Någonting som flödar. Ja, vad var det som flödade? Jo, när anden bor i mig. Så är det alltså från mitt inre, från den ande som bor i mig, som det flödar. Paulus, han var på resa en dag. Han kommer till Efesus. Och när han kommer till Efesus så söker han upp några av de här nyfrälsta Jesu lärjungar som fanns där. Och något av det första han tar upp så är det just det här. Att han frågar dem, kom ni till, fick ni del av helig ande när ni kom till tro? Ja, säger de, vi visste inte ens om att anden var given. Och då, ja, vad gör Paulus? Jo, när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem. Och de talade i tungor och profeterade. Så när de blev andedöpta, då fick de alltså också gåvan att tala i tungor och profetera. Som jag sa så är det väl kanske allra vanligast att tungotalet är ett himmelskt språk som bara Gud förstår. Som vi kan använda för att be, för att komma närmare Gud, för att på något sätt uttrycka något som finns inom oss men som vi inte riktigt kan klä i ord. Det står så här i Romarbrevet 8:26. Så hjälper oss också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Så den helige ande i mig, ja, jag vet inte alltid vad jag ska be om. Men anden, den helige ande, är ju Gud. Det är ju den tredje personen i gudomen. Han vet allt. Precis som Jesus och Fadern vet allt, de är allvetande. De vet vad jag kommer att gå igenom imorgon. Jag kanske inte förstår hur jag ska i bön förbereda mig för en morgondag som jag inte vet hur den ser ut. Men anden i mig vet. Och när jag talar i tungor så kan jag förbereda mig för en morgondag som för mig är okänt. Men den helige ande kan också ge dig ett språk som andra kan förstå. Antingen genom att det är någon som tolkar det, eller att det är ett rent jordiskt språk. Paulus, han säger så här i Första Korinthierbrevet 14. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Bröder, tänk om jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er i så fall? Vad hjälper det er ifall jag inte ger er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Ja, då kan man fråga sig, vad var då poängen med att tala i tungor? Kan vi inte lika gärna be med vanliga ord? Kan vi inte använda vårt vanliga språk? Naturligtvis. För Paulus var det inte en fråga om antingen eller, utan både och. Han talade i tungor mer än andra. Men han talade också kanske mer än alla andra. När han undervisade församlingen, la grunden i församlingens liv med bibelundervisning och en klar och tydligt språk. Det är inte fråga om antingen eller. Det är naturligtvis både och. Han säger på ett annat ställe: vad innebär nu detta? Jo, säger han, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Och lite senare säger han, i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa en 10 000 med tungomål. Betyder att han hade alltså sitt tungotal där han bygger upp sig själv, framförallt i sin personliga andakt, i sitt personliga liv med Jesus. I församlingen, det talade han med förståndet. Såvida han inte talade tungor och hade någon som uttydde. Och så gör Paulus klart då att när vi söker de andliga nådegåvorna så ska vi söka profetians gåva framför allt. Han säger till och med att den är viktigare än de andra gåvorna. Så sök framför allt att få profetians gåva. Vi går tillbaka till kapitel 14. I Första Korinthierbrevet, det säger Paulus. Hur ska det då vara, bröder? Ja, när vi samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får högst 2 eller 3 tala en i sänder, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud. Det betyder att det finns två olika sorts tungomål. Det finns det tungomålstalandet som jag har för mig själv i min egen andakt, i mitt eget liv tillsammans med Gud. Så finns det det tungomålstal som uttyds och blir en profetia. Där människor kan få bli uppbyggda, där människor kan få bli inspirerade, där människor kan få uppleva att här är någonting som Gud vill. Ett budskap ifrån Gud själv. Första Korinthierbrevet 14 igen. Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och det kommer in några som inte förstår eller inte tror, säger de då inte att ni är galna? Men om alla profeterar och det kommer in en som inte tror eller inte förstår, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte, tillber Gud och erkänner: Gud finns verkligen i er. Ett märkligt bibelord. Tala inte tungor. Folk kommer att komma in och de kommer tro att ni är galna. Nej, använd tungotalet. Jag talar i tungor mer än alla, säger Paulus. Men använd det på rätt sätt. Använd det i din personliga andakt där du bygger upp dig själv och upplever att Gud välsignar dig. Ska du tala det offentligt i en gudstjänst, så se till så att det finns någon som kan uttyda ditt tungotal. Då blir det en profetia. Och när någon profeterar, då händer någonting annat. Jag hörde om en idrottsman. En svensk idrottsman. Mycket, mycket välkänd. Han var till och med världsmästare i sin gren. Men han var inte en Jesu lärjunge. Så kommer han till ett onsdagsmöte i Smyrnakyrkan i Göteborg. Och sätter sig längst ner under läktaren i Smyrnakyrkan. Lite längre fram sitter en tant. Hon vet inte mycket om idrott, det kan jag lova dig. Hon vet framförallt inte någonting om han som sitter där nere. Men så börjar de be. Och hon börjar tala i tungor. Och så reser hon sig upp och så har hon en uttydning på det hon säger. Och så säger hon: du finns här som har satsat ditt liv på det du är bra på. Och du blev riktigt bra på det. Hon beskriver hur han till och med blev bäst i världen. Men hur det inte gav honom någonting som tillfredsställde hans innersta behov. Och hon beskriver hela livet för den här mannen. Och när hon sätter sig ner så reser han sig fram, går först till första bänken och så frågar han pastorn: vem är den kvinnan? Hur kunde hon veta allt om mig? Så får han reda på att hon visste inget om dig, men Gud visste allt om dig. Den helige ande visste allt om dig. Och han kan ge dig en mening med ditt liv. Och den kvällen tog han emot Jesus i sitt liv. Nådegåvorna, vilken nådegåva det än är, de är till för uppbyggelse. De är till för att utbreda Guds rike. De är till för att ge dig och mig ett bättre relation till Gud. Uppbyggelse, uppbyggelse och till nytta. Gång på gång säger Paulus, det ska vara till nytta. Profetiska hälsningar, de kan vara så där kristallklara. Jag var medarbetare i Pingstkyrkan i Lidköping och vi hade besök utav en församling som kom med sina sångare. Och pastorn, han predikade. Och han säger: du som sitter här mitt i predikan, så slutar han att predika. Och så säger han: du som sitter här och tänker på en sallad, du ska göra precis som du tänker. Och så fortsätter han att predika. Och nästa år så kom den här församlingen tillbaka. Jag ledde det mötet. Och då när han predikar så säger han: hörni, innan jag börjar predika så vill jag bara korrigera mig själv kanske. Förra året när jag var här, så mitt i min predikan, så fick jag en ingivelse från Gud och säga att du som sitter och tänker på en sallad, du ska göra precis som du tänker. Så frågan, finns det någon av er som var med här som det här berörde? Och ingen räckte upp sin hand. Så han sa, ja, jag får väl ta till mig det här och kanske korrigera min profetiska gåva. Så fortsatte han att predika, och när mötet var slut och jag gick ut på kyrktorget, så kom en av våra medelålders hemmafruar. Så kom hon till mig och så sa hon: Paul, kan du hämta pastor? Ja, det kan jag göra, sa jag. Och så hämtade jag honom och så sa hon: förlåt mig, jag vågar inte räcka upp handen, men det var jag. Jag satt här för ett år sedan och lyssnade när du predikade. Men min tanke, den var hos en granne till mig. Och jag funderade på hur skulle jag göra. Jag har aldrig kunnat vittna för dem. Jag har aldrig kunnat nått dem med evangelium. Kanske skulle jag göra en sallad och bjuda in honom och hans fru. Och jag hinner inte mer än tänka den tanken förrän du säger det framåt. Du som sitter och tänker på en sallad, du ska göra precis som du tänker. Den heliga ande och den heliga andens gåva, den profetiska gåvan, den är knivskarp när den fungerar på rätt sätt för att bygga upp. Att tala i tungor, det bygger upp mig själv. Att tala profetiskt, det bygger upp en församling. En dag så kom det en man som hette Agabus. Han kom till församlingen i Antiochia. Agabus, han kom från Jerusalem. Och det står så här i Apostlagärningarna 11. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ned till Antiochia. En av dem som hette Agabus steg fram och förutsa genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket som han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Fantastiskt. Här har man gudstjänst och så kommer någon och börjar profetera. Det kommer att bli svält. Judén kommer att drabbas värst. Jerusalem kommer att få det svårt. Vad gör församlingen? Ja, de byggs upp av det här. De får den här informationen ifrån Gud själv via profeten. Och så börjar man samla in pengar långt innan hungersnöden var ett faktum. Innan någon hade förstått att det skulle bli hungersnöd. Och när hungersnöden kommer, då har redan hjälpen kommit fram. Den helige ande ger genom profetians gåvor en ny dimension för församlingen att verka. Därför är det så oerhört viktigt att församlingen har profeter. Att profetrösten inte tystnar i Guds församling. För den bygger upp dig och mig. Den bygger upp församlingen. Den ger inriktning. Den ger nya tankesätt. Därför att det är information. Det är inspiration som kommer ifrån Gud själv. Via den helige ande som bor i profeten. Så lika viktigt som det är att du som lärjunge bygger upp dig själv genom att tala i tungor, lika viktigt är det att församlingen får byggas upp genom att det finns profeter och profetröster som kan tala mitt in i vår situation. Det är intressant att läsa om de andliga nådegåvorna. För när Paulus beskriver de andliga nådegåvorna i första Korintierbrevet, så säger han: åt var och en gav han, och så räknar han upp gåvorna. Det betyder att varenda en av ni som sitter här är bärare av en andlig nådegåva. Där Gud har tänkt en andlig nådegåva för dig. Inte för din egen räknings skull, men för att det ska bygga upp, för att du ska bli en välsignelse. Bygga upp dig själv och bygga upp andra. Guds församling behöver dig och din nådegåva. Vi ska alldeles snart sjunga tillsammans. På min vänstra sida här så kommer det att stå förebedjare, som det alltid gör. Och på min högra sida kommer det också stå förebedjare. Så antingen du sitter här eller du sitter där, så har du möjlighet att söka dig till förbön. Och du kan be Gud: Gud, fyll mig med helig ande. Gud, låt mig tala i nya tungor. Jag behöver bygga upp mig själv. Jag behöver bli starkare i min tro. Jag behöver bli frimodigare. Jag behöver, precis som Paulus, bygga upp mig själv. Och Gud, låt din andliga nådegåvor bli funktion i mig. Låt profetrösten få ljuda, och vill du använda mig som profet, Herre, här är jag, använd mig. Det är ju så att när vi pratar om andliga nådegåvor, så är det här så underbart skönt att här finns ingen färdig mall. Här finns ingen färdig mall hur det ska låta. Ni vet, Bibeln säger att Bibeln kom till genom att Gud andades in av sin helige ande till de författare som skrev den här boken. Så när Amos skriver, profeten Amos, så är det inte han själv som sitter och hittar på någonting. Och det är inte så att Gud tog hans hand som en robot och han skriver. Nej, Gud inspirerade honom. Och inspirerad av helig ande så skrev han det som Gud ville. När Johannes skriver sina brev, så var det inte handen som gick av sig själv. Och det var inte hans egna tankar. Nej, inspirerad av helig ande så skrev han, och så blev det Guds ord. Och så är det med andlighans nådegåvor nu också. Du är bärare av profetisk nådegåva, men du känner att nej, jag kan inte låta som han eller hon. Jag kan inte göra som han eller hon. För jag låter inte så, det känns inte naturligt för mig. Nej, säg det då på det sättet som är naturligt för dig. Det finns ingen mall. För det är så att när Amos skrev, så skrev han på sitt sätt. När Johannes skrev, så skrev han på sitt sätt. Men det de skrev var inspirerat av helig ande. Och när du ger en profetisk hälsning, så gör det på ditt sätt. Det viktigaste är att det är någonting som är inspirerat av helig ande och kommer från ditt inre. Sök andens nådegåvor. Sök att få tala i tungor. Det bygger upp dig själv. Du behöver det. Men sök också profetians gåva. Församlingen behöver det. Amen.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka, kan du gå in på arkenvmo.se.